Jag ser inte att det egentligen har förändrats under de senaste åren. Utan litteratur för barn så har vi ju inga läsare när de blir vuxna. Och barnlitteraturen är minst lika viktig som litteraturen som riktar sig till vuxna. Jag skulle inte egentligen vilja göra någon indelning där. Det finns en tendens att se på vuxenlitteratur och barnlitteratur helt som olika kategorier. Men var ska du i så fall dra några åldersgränser? En av svensk-finlands största författare och mest berömda författare idag är Maria Turchaninov, som riktar sig till en väldigt bred målgrupp. Och vad är barnlitteratur och vad är vuxenlitteratur? Jag tror att barnböckerna och deras vara, det enda som skiljer är det att det kräver vuxna initiativ för att barn ska hitta och få tag i de här böckerna. Och där behövs ju alla läsambassadörer och alla aktivister som både jobbar med barnböcker, skriver dem och också jobbar för dem.
Mm. Håller läsambassadören Henrika med?
Absolut, och jag hade ju lyckan just att ha både en mormor och en mamma som läste mycket högt för oss. Och den traditionen har jag fört vidare och också tänkt på mycket när jag skriver mina nagunala böcker eller annat. Så tänker jag alltid på en läsare som kan vara från ungefär 5 år upp till 95 eller 105. Det vill säga, jag tycker att en bra bok ska verkligen vara värdefull för alla. Och det var lite som min mormor sa någon gång att hon har ju alla åldrar i sig. Det är ju verkligen inte så att man slutar att vara barn fast man är 95 eller 55 som jag. Utan man ska ju vara glad över att man har så många möjligheter och kan ta till sig många lager. För att det som ju händer är att kanske när du första gången som femåring läser en bok så tar du bara en nivå. Men nästa gång du läser om den så får du ju flera nivåer. Och så är det ju med all bra litteratur. Så att absolut, jag håller med om att alla vuxna borde läsa mycket, mycket mera högt. Och också läsa barnböcker för sin egen skull.
Mm. Jag tycker man pratar väldigt mycket om det här att barnen bara har näsan nu i paddan hela tiden och hur ska man få ut dem därifrån. Men handlar det inte lite också om att man kanske då måste få föräldrarna också att lämna den där paddan för att då kunna ta upp en bok och läsa för barnen?
Naturligtvis, alltså barn, de kopierar. Alla barn apar och tittar hur vuxna gör. Så det är nog i första hand så att vi ska titta oss i spegeln själva och fundera på när vi talar i mobilen, när vi tittar i paddor och hela tiden vara medvetna om att barnen är väldigt duktiga på att iaktta och appa.
Mm. Sen finns det ju också ett element av skam och skuldbeläggning i att läsa i paddan och med tanke på att de olika tekniska möjligheter vi har att läsa böcker idag kompletterar varandra så tror jag också det är illa att man så där kategoriskt försöker ta bort barnen från skärmen. Det är bättre att få in böckerna i skärmen.
Exakt. Och alltså det finns ju nu en väldigt med stora möjligheter. Men det är lite samma sak som det här med att barn förstår ju inte vad du läser om du håller en platt padda och inte visar upp. Det är samma med tidningen. Många familjer som enbart läser tidningen på paddan. Så det gör ju att barnen aldrig kommer in i det om inte du introducerar vad du läser. Så att där har ju föräldrar och vuxna överhuvudtaget en jättestor roll i att visa vad man väljer på paddan. För det är ju en oas av möjligheter.
Men visst är det ju också så att den värld som öppnar sig i en digital maskin som en mobiltelefon eller en padda, den är så pass brokig och lockande att det kanske kräver att man samtidigt kompletterar med vanliga böcker och högläsning för att inte det ska bli så att man hoppar in i spelet sen så fort det finns en chans.
Ja, och jag har mycket tänkt på det där för att både barn och vuxna tycker om böcker också av den orsaken att du kan dela de här stora bilderna i en bilderbok, men du ser också på en bok var den börjar och var den slutar. Och det är en väldigt viktig del av inlärningen. Är att du förstår, du ser i relation till vad du har kvar hur historien kommer att förlöpa. Och du får en bild av en helhet. Och det är något som de också har forskat mycket i. Att då har du en mycket, mycket bättre chans att få ett begrepp om vad en historia är när du har den i en bok. För i paddan så finns det varken början eller slut.
Förutom nu helt det konkreta formatet som en bok kommer i så har vi lite funderat på det här att Är det bara som det känns, eller har barnböcker ändå ändrats på något vis att det ska vara väldigt mycket nu färg och det ska vara fart och fläng också redan i det här i böckerna, att det är på något vis det här som vi är vana med från TV har tagit in sig i böckerna på något vis. Hur tycker du, Henrik Andersson?
Allt förändras, tack och lov. Och barnboken är kanske ännu i högre grad en spegel av den verklighet och den tiden vi lever i. För att barnboksförfattare är ofta väldigt uppmärksamma på vad som är på kommande. Så de facto så är ofta barn- och ungdomslitteraturen den som först nappar på det som kommer. Och då finns det såklart också många förlag som tycker det är önskvärt att allt ska se ut som fart och fläng och jättegrällt, men det är bara en del. Alltså det finns, där är samma sak, alltså valmöjligheterna är enorma. Om man tittar på utgivningen av barn- och ungdomslitteratur idag så finns det ju så mycket mer. Och det är egentligen den enda kategorin vars försäljning har ökat.
Mm-hmm.
Om man jämför med alla andra böcker så är det faktiskt den, trots att det kommer ut nu mer än någonsin, därför för att det är väldigt hög kvalitet på många av böckerna. Det är verkligen fina böcker, och där måste jag säga att där har vi i Finland och vi finlandssvenskar, vi har en väldigt hög kvalitet på det vi gör, för vi har inte så bråttom. Vi vet ändå att vi inte kommer att kunna sälja så mycket att vi bara kan leva på det. Så att där ser jag någonting väldigt värdefullt i att vi har kvalitet, och det betyder också att det blir inte så mycket av det där fart och fläng och grällt och snabbt och ytligt, utan jag tror att vi värnar också om ett djup. Vi har den traditionen, vi har naturen som en stor del också av vår litteratur. Den hör ihop med vår kultur, och den är ju sällan hemskt snabb.
Det finns en detalj jag gärna skulle lyfta fram apropå det som du sa, Henrika, om trender och hur litteraturen kommenterar samtiden. Jag träffar den här islänningen Reinir Eggertsson, som han är alltså litteraturkunnig också. Reinir Eggertsson från Island sa att orsaken till att deckarna har blivit en så stor grej i Norden är delvis det att när socialrealismen begrovs 1980, när det hade varit så mycket 70-talistisk litteratur, så blev deckaren den enda kategorin där man kan kommentera samtiden. Så deckarna har blivit samtidsspegeln. Och det här är ju ett typiskt exempel på att vi behöver kunna reflektera över vår samtid, och då gör man det då dels i deckare och dels i barnböcker.
Mm, absolut. Och jag tittar just på Estrids bokklubb, som ju är en stor stolthet vi kan verkligen lyfta fram också när vi talar om nordiska sammanhang. Den har haft stor genomslagskraft också i Sverige. Och där var Pia Lindebaum som kommenterade just det här med hur man bygger upp en värld som inte självklar och inte skriver på näsan och inte ritar bilder som är ett i ett, utan verkligen att du skapar en värld som speglar en massa frågetecken som finns just idag. Och där måste jag säga att där är nog den goda barnlitteraturen ännu snabbare än deckarförfattarna.
Mm. Henrika, du hade ett så fint försäljningstal här för finlandssvenska barnböcker också. Hur går det egentligen för våra finlandssvenska barnböcker om vi tittar på ett nordiskt perspektiv?
Det går nog bra. Alltså vi har ju väldigt, jag tycker ju inte att man alltid ska mäta i priser eller det här försäljningssiffror, men om man tittar på hur framgångsrika våra barn- och ungdomsförfattare och illustratörer har varit i Norden, så har vi verkligen ingenting att skämmas för. Att du nämnde Maria Tuchanin och Linda Bondestam, och det finns många, många underbara, Minna Lindeberg och andra som har fått Sanna, jag är inte börjat räkna upp alla, men i vilket fall så har vi mycket att vara stolta över, och det kommer hela tiden nya förmågor. Det är också väldigt roligt att det är någonting som inte har tagit slut, utan det ynglar av sig hela tiden, för det är så roligt.
Ser man sen i de här böckerna på något vis att de är finlandssvenska, eller måste man också där göra dem på något vis att de fungerar på ett mer allmänt plan för att kanske nå ut över de finska gränserna och sälja kanske några kopior till?
Om du tänker på den här österbottniska gruppen Flora och Fauna, musikgruppen, så det är ju väldigt dialektalt och lokalt. Och på något sätt så är ju det lokala som anknyter till någonting som är sant och igenkännbart, det som också sprider sig nu mer och mer, att det här allmänna som är lite sletstruket är mindre intressant, för ju mera världen expanderar på sätt och vis, så desto mera behöver vi av det här lokala, att vi känner att vi hör ihop med någonting. Och där tror jag kanske att det finlandssvenska dels har en gedigen tradition, men en stark anarkistisk vilja att också pröva nya saker, att modigt våga. Och det är kanske ett varumärke som vi verkligen kan vara stolta över. Så att om det är någonting som är utmärkande där, är det också, det är delvis djupet och sen det här modet vi har att verkligen riskera. Och utan det blir det inte bra konst.